Ja, då var det dags igen för ännu ett avsnitt av Bibeltimman och Markus evangeliet. Roligt att du vill lyssna. Ta del av den här undervisningen. Du ska känna dig varmt, varmt välkommen. Förra veckan avslutade vi med att läsa om hur Jesus blev fängslad i ett Getsemane trädgård. Hur alla hans lärjungar flydde. Och idag så ska vi läsa vidare ifrån Markus, det 14 kapitlet, med början på vers 53. Det förde Jesus till översteprästen, och där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda. Petrus följde efter Jesus på avstånd ända in på översteprästens gård. Där satt han sedan bland rättstjänarna och värmde sig vid elden. Översteprästerna och hela stora rådet försökte få fram ett vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men de fann inget. Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens. Då trädde några fram och vittnade falskt mot honom och sa: "Vi har hört honom säga, jag ska riva ner det här templet som är gjort av människohand och på 3 dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand." Men inte heller denna gång stämde deras vittnesmål överens. Efter att Jesus hade blivit gripen i Getsemane så förde man honom till Stora rådet, som hade samlats hos överste prästen. Stora rådet hade tydligen blivit förvarnat och inkallat med kort varsel. Och nu då i samband med att Stora rådet omtalas så får vi höra talas om 3 grupper. Dels överste prästen här, dels de äldste och dels de skriftlärda. Det fanns ju bara en som tjänstgjorde som överste präst, men här omnämns överste prästerna i flertal, och till överste prästerna räknades ju både då den nuvarande, de som hade varit överste präster tidigare. Vi känner ju åtminstone till namnet på 2, Hannas och Kaifas. De var ju dessutom släkt. Och de hade för övrigt innehaft den här posten under lång tid, en period på ungefär 30 år. Så det tyder på en stor lojalitet hos dem mot romarna. I vanliga fall så byter romarna ut översteprästerna ganska ofta för att på så sätt kunna bevara sin makt. De äldste, det var ju medlemmar i stadens ledande familjer. Liksom översteprästerna så var de ofta sadduceer. Och sen den tredje gruppen, det var ju de skriftlärda. Och där var fariseerna i majoritet. Vi har ju tidigare läst lite grann och sagt lite grann om de här olika grupperna. Och vi vet att det fanns ju motsättningar dem emellan. Men den här kvällen så spelade inga sådana partimotsättningar någon roll. För alla var de ense om att Jesus måste bort. När vi då tar del av det här förhöret så ser vi ju faktiskt ett exempel på ett rent justitiemord. Det är ju så många felaktigheter som begås. Man hade ju exempelvis beställt falska vittnen. Nu var ju problemet det att de inte var samstämmiga. Minst 2 vittnen måste säga samma sak oberoende av varandra. Så i slutändan så visade det sig då ändå att dessa vittnen inte var särskilt mycket nytta med. För det vi vet av det judiska rättssystemet, det grundar sig framförallt på Mishna från det andra århundradet. Och det visar ju väldigt tydligt på att hela den här förhörsprocessen är en enda stor parodi. Man fick exempelvis inte ha rättegång mitt i natten eller under en högtid. Det var ju påskalammet och det osyrade brödets högtid man höll på att fira. Och man fick ju inte vittna falskt. Och en dödsdom fick inte verkställas samma dag som den hade fallit. Så vi ser här gång på gång hur bevis för hur maktgalna ledare sätter rättsliga normer ur spel för att undanröja obekväma personer, och i det här fallet Jesus då. När det gäller Petrus och lärjungarna så hade ju Petrus precis på samma sätt som alla de andra lärjungarna flytt i den stunden för förgripandet av Jesus. Men ändå var det väl så att Petrus inte ville svika, utan att han följde med här på avstånd. Och vi läser på andra ställen att Johannes också gjorde detsamma. Det framgår faktiskt att Johannes är den av de två som har kontakterna som gör att de kommer in på översteprästens gård. Jag ska läsa vidare nu från vers 60. Då reste sig översteprästen och steg fram och frågade Jesus: svarar du inte på vad de vittnar mot dig? Men Jesus var tyst och svarade inte. Återigen frågade översteprästen honom: är du Messias, den välsignades son? Jesus svarade: jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Då rev översteprästen sönder sina kläder och sa: behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni? Alla dömde honom skyldig till döden. Några började spotta på honom, täckte över hans ansikte och slog honom med knytnävarna och sa: profetera! Och rättstjänarna tog emot honom med slag i ansiktet. Eftersom det då inte funkar så bra med dessa vittnen så övertar slutligen översteprästen förhöret själv. Han försöker ju först få Jesus att svara på de falska vittnenas anklagelser, men Jesus är tyst. Han är ju inte där för att bevisa sin oskuld. Även om han för egen del är oskyldig så bär han ju på en hemlighet. Hans hemlighet var ju att han verkligen bar på en skuld. Inte sin egen, men en skuld som han hade gjort till sin. Det var ju dina och mina synder han bar. Det var vår skuld som blev lagd på honom. Det var vårt straff som han skulle ta. Och så ber översteprästen Jesus på något sätt att själv ta plats i vittnesbåset, och så får han frågan rakt ut: är du Messias, den välsignades son? Och det var ju det som framförallt irriterade dem. Det var ju Jesu anspråk på att vara kanske inte bara Messias då, utan just den välsignades son, att han var av gudomlig härkomst, Guds son. Och nu var stunden inne, nu var stunden kommen. Inte minst när vi läser i Johannes evangeliet så talar Johannes mycket om stunden. Min stund har ännu inte kommit, sa Jesus. Och då syftade han på den här stunden, stunden då Jesus tydligt och klart skulle deklarera vem han är. Han hade ju tidigare på ett sätt undvikit frågan, men nu erkände Jesus sig själv vara Messias med gudomligt ursprung. Jag är, säger Jesus, och då anspelar han på Guds namnet jag är i andra Mosebok, det tredje kapitlet. Det är ju i det sammanhanget då Mose efterfrågar Guds namn. Han har ju fått kallelsen att gå till Egypten, vara israeliternas ledare och att befria israelerna ur Egyptens slaveri. Och då frågar ju Mose Gud: men vem ska jag hälsa ifrån när jag kommer till Israels folk i Egypten? vem ska jag säga har sänt mig? Och det är ju då Gud svarar. Säg att jag är har sänt dig. Så här talar ju Jesus tydligt och klart om sin gudomliga härkomst. Dessutom är ju talet om människosonen som ska komma på himlens moln, som ska sitta på maktens högra sida tydligt. De visste mycket väl vad som menades med människosonen. Och talet om maktens högra sida, det kom ju från en saltarsalm som vi läste i samband med Jesu fråga om Messias kunde vara Davids son, om ni minns. Då konstaterade vi att uttrycket innebar att han både var Davids son och Davids herre. Det står ju då i psalm 110, vers 1, som är en psalm av David. Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Så det var ju Guds anspråket som avgjorde det hela. Översteprästerna slog fast att Jesus hade hädat. Och omröstningen gav ett enhälligt ja på frågan om Jesus skulle dödas. Översteprästen han river sönder sina kläder, står det, när han hör vad Jesus säger. Det här med att riva sönder sina kläder, det är ju ett kulturellt uttryck för största tänkbara sorg och största tänkbara avsky. Och efter det så spårar ju den här rättegången ut fullständigt. De församlade där, de tar tillfället i akt att smäda och misshandla Jesus på alla tänkbara sätt. Och till och med rättstjänarna, de som skulle vaka och svara för ordningen så att allt gick rätt till. De deltog i kränkningen, de tog emot Jesus med hugg och slag. Så Jesus han blir alltså här på stående fot fälld för hädelse och dömd till döden. Egentligen var ju inte översteprästens uttalande någon juridisk dödsdom, utan kanske mer av ett konstaterande att Jesus förtjänade döden. De hade ju inte den befogenheten att utfästa dödsdomar. En dödsdom var alltid tvungen att godkännas av den romerske prokuratorn. Och vi ska strax sända iväg Jesus till Pontius Pilatus. Men innan vi gör det så ska vi avsluta kapitel 14 med att läsa om hur Jesu ord om Petrus går i uppfyllelse. Så jag läser från vers 66. Medan Petrus var nere på gården kom en av översteprästens tjänsteflickor dit. När hon fick se Petrus där han satt och värmde sig såg hon på honom och sa: du var också med den där Jesus från Nazaret. Men han nekade. Jag vet inte vad du pratar om. Jag förstår inte. Han gick ut på yttergården. Då gol tuppen. Tjänsteflickan såg honom och sa igen till dem som stod där: han är en av dem. Men Petrus nekade igen. Strax därefter sa det som stod där återigen till Petrus: visst är du en av dem? Du är ju Galilé. Men han började förbanna och svära: jag känner inte den där mannen som ni talar om. Och strax gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg orden som Jesus hade sagt till honom: innan tuppen gal två gånger ska du tre gånger förneka mig. Och han brast i gråt. Vi läste ju alldeles nyss om ett förhör, översteprästens förhör av Jesus. Nu får vi ta del av ett förhör till. Det är tjänsteflickan som håller förhör med Petrus. Och tre gånger så får Petrus frågan om han inte också är en av dem som tillhör Jesus och om han inte också är en av hans lärjungar. Och alla tre gånger svarar han nej. Han bedyrar att han inte känner den mannen. Ja, han till och med svär och förbannar för att det ska stå klart att han inte har med honom att göra. Det var ju inte länge sedan Jesus hade förutsagt det som nu då skedde. Petrus hade ju till och med sagt emot Jesus vid det tillfället. Bedyrat att det minsann aldrig skulle komma att ske. Men på mycket kort tid, på vägen ut till Getseman och i samband med gripandet, så hade allting fallit i glömska. Och ni vet, utan den där vaksamheten, utan bönens hjälp, utan gemenskapen med de andra lärjungarna. Alla hade ju flytt åt varsitt håll, så fanns nu inte längre förmågan hos Petrus att stå upp för Jesus. Jag tror inte vi behöver tvivla på Petrus goda intentioner. Det var inte så att han medvetet svikte Jesus, men hans egen förmåga räckte inte till. Jag tror att vi i alla fall i viss grad kan leva oss in i den där förtvivlan som nu Petrus upplevde av att ha förnekat sin mästare 3 gånger. Hade fått vara med om ett riktigt misslyckande. Petrus svaghet här målas ju upp i kontrast till Jesus styrka. Samtidigt som Petrus ljög där ute på gården, så hade Jesus nu för första gången helt tydligt deklarerat vem han var. Jag är, hade Jesus sagt. Och genom att röja sin identitet så mister Jesus livet. Samtidigt så räddar Petrus sitt eget liv genom att förneka sin identitet. Och de ord som Jesus tidigare hade sagt ekar på något sätt i bakgrunden. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull ska vinna det. Nu hade Petrus räddat sitt eget liv genom att förneka Jesus. Och samtidigt upplevde och förstod Petrus på djupaste allvar vilken förlorare han var i och med det. Och nu har ju vi facit, tack och lov, så vi vet ju att Petrus fick upprättelse där vid Tiberias sjö efter uppståndelsen. Och det där är ju en väldigt, väldigt stor tröst att ta med sig. Men vi lämnar Petrus för ett tag. Vi stänger dörren till kapitel 14 och så återvänder vi till händelserna runt Jesus. Vi läser ifrån inledningen av kapitel 15. Redan tidigt på morgonen tog översteprästerna sitt beslut tillsammans med de äldste och de skriftlärda, hela stora rådet. De band Jesus och förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom: "Så du är judarnas kung?" Jesus svarade: "Du själv säger det." Överste prästerna anklagade honom häftigt och Pilatus frågade honom på nytt: "Svarar du inte? Du hör hur mycket de anklagar dig för." Men Jesus svarade inget mer och Pilatus var förundrad. Vid högtiden brukade Pilatus frige en fånge, den som de begärde. Där fanns nu en man som hette Barabbas. Han satt fängslad tillsammans med andra upprorsmän som hade begått mord under oroligheterna. När folket kom fram och började be honom göra som han brukade för dem, svarade Pilatus: "Vill ni att jag friger judarnas konung åt er?" Han förstod nämligen att det var av avund som översteprästen hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade folket till att istället be att få Barabbas fri. Pilatus frågade dem än en gång: Vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung?" De skrek tillbaka: "Korsfäst honom!" Pilatus frågade dem: "Vad har han gjort för ont?" Men de skrek ännu högre: korsfäst honom! Och eftersom Pilatus ville göra folket till viljes släppte han Barabbas och lät gissla Jesus och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Det verkar nästan som om stora rådet, som inte fick hålla sammanträde om natten, väntade väl tills gryningen med att protokollföra sin dödsdom och sitt beslut. Egentligen skulle de faktiskt ha haft två sammanträden för en dödsdom, men det blundade man för. Nu förde man Jesus då till Pilatus. Och Pilatus, han presenteras inte alls av Markus. Det behövdes nog inte. Han var känd. Han var så kallad prefekt i landskapen Judeen, Samarien och Idumeen mellan åren 25 och 36. En prefekt, det var kejsarens förlängda arm ut i provinserna, så han hade ansvar bland annat för att dra in skatt och för att tillvarata romarnas intressen överlag. Och Pilatus, han hade ju gjort sig känd som en särskilt hänsynslös och grym prefekt. Han hörde till dem som hellre fällde än friade. När Jesus nu blev överlämnad till Pilatus så uppfylldes ju den tredje förutsägelsen som Jesus hade sagt till sina lärjungar innan. Vi kan återigen läsa från det 10:e kapitlet, vers 33, där Jesus säger till sina lärjungar: se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden, det har vi redan varit med om, och så står det, och utlämna honom åt hedningarna som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Och det är ju det som vi nu just har läst om. Pilatus och i förlängningen romarna står ju här som representanter för hedningarna, för alla icke-judiska folk. Och vi läser hur dessa hånar Jesus och smädar honom på alla tänkbara sätt. Markus, han berättar i korthet om förhöret. Nu hade ju Petrus bara hörsägner att tillgå. Han var ju av naturliga skäl inte med där. Och vi vet ju inte hur överste prästerna hade lagt fram fallet Jesus för Pilatus. Man kunde ju inte anklaga Jesus för hädelse. För enligt romersk lag så var inte det något brott. Och definitivt ingenting man så att säga dömde någon till döden för. Men med tanke på den fråga som Pilatus ställer till Jesus: är du judarnas kung? Så är det nog troligt att de istället hade presenterat Jesus som en messias med politiska ambitioner. Någon som ville få judarna att göra uppror och på så sätt då utgöra ett hot mot kejsaren och hans makt. Och när Jesus svarar så kan väl det svaret, det tycks vara dubbeltydigt. Han varken bekräftar eller dementerar det som den fråga han får från Pilatus. Å ena sidan så skulle det ju kunna låta som ett erkännande. Ja, du själv säger det. Men svaret kan ju också uppfattas ungefär som att okej, det är så du uttrycker saken. Jesus var ju i vilket fall ingen politisk messias. När vi läser i Johannes evangelium så berättas det att Jesus fick tillfälle att förklara saken lite närmare för Pilatus. Och då säger ju Jesus att mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen så skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas. Men nu är inte mitt rike av den här världen. I övrigt så var Jesus tyst och han försvarade sig inte heller här. Pilatus var slug. Han fällde ingen dom än, utan han överlät ju så att säga åt folket att döma. De fick ett val. De fick välja mellan att se Jesus frisläppt och en upprorsman och en mördare som hette Barabbas. Det var tydligen kutym att göra så vid högtiden, och de valde, som det verkar mycket förvånande för Pilatus, Barabbas. Och så ropade de: korsfäst Jesus. Rent logiskt så borde ju Jesus ha blivit deras val, men det står att överste prästerna hetsade folket till att begära rövaren Barabbas fri. Barabbas, det betyder faderns son eller pappas son, Abba som ni vet. Som vi har sagt tidigare, betyder ju far eller pappa. Och Bar, det betyder son. Det nämnde vi i samband med namnet Bartimeus eller Bartimaios, som ju var Timaios son. Det är ju märkligt, visst är det så att i det här sammanhanget att Barabbas betyder faderns son. Jesus då, som är oskyldig, fick alltså ta Barabbas plats på korset. Och Barabbas, som var skyldig, gick fri. Och på det sättet så representerade ju Barabbas oss alla syndare. Barabbas frigivning innebar att mänskligheten frigavs istället för Jesus. Det råder ju ingen tvekan om att Markus vill visa att både judarna och hedningarna bär ansvar för Jesu död. Vi läste ju alldeles nyss att människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Så både judar och hedningar var delaktiga i Jesu död. Det är viktigt att slå fast det. Ändå då kan vi uppleva att Markus i viss mån tonar ner Pilatus skuld. Det är som man mer lägger över skulden på överste prästerna och på de judiska ledarna och till och med på folket som ju skanderade korsfäst. Pilatus var ju absolut en av Roms grymmaste prefekter. Märkligt nog så framställs han ju av Markus, om inte snäll så förstående och medmänsklig. Någon som anar och inser Jesu oskuld och att det bara i själva verket rör sig om avundsjuka. Och när han sen ger dem möjligheter att välja mellan Jesus och Barabbas, uppfattas det ju som ett generöst erbjudande från Pilatus. Och man kan tänka, varför beskriver Markus det på det här sättet? Och det är så att om man inte är försiktig här och förstår bakgrunden, så kan man ta det som Markus skriver som ett försvar för att lägga över skulden för Jesu död på judarna, någonting som faktiskt har skett genom kyrkohistorien. Judarna har själva så att säga ställts till svars för Jesu död, och vilket har orsakat dem en oändlig plåga och långtgående antisemitism. En antisemitism som vi ser klart och tydligt också i våra dagar. Och då kan man tänka, varför gör Markus så här? Vad har han för anledning och orsak som vi kan uppleva det att tona ner Pilatus skuld? Framställa honom nästan i god dager. Och det fanns skäl, det fanns teologiska skäl för Markus att göra det. För det första då, att om Pilatus skulle anses skyldig till Jesu död, så skulle det ju kunna komma att uppfattas som att det var Rom som dödade Guds son. Och det skulle ju det vara detsamma som att säga att Roms kejsare och / Gud var starkare än Israels Gud. Och då ska vi också tänka på huvudbudskapet i Markus. En av de absoluta nyckelverserna i Markus evangeliet är ju den som inleder Jesu förkunnelse i kapitel 1 och vers 15. Där läste vi att tiden är inne och Guds rike är nära, säger Jesus. Omvänd er och tro på evangeliet. Just det här med omvändelsen och omvändelsen inom det egna folket var viktig. Roms ockupation sågs inte som ett uttryck för att Rom var starkare utan mer som ett resultat av att det judiska ledarskapet hade misslyckats med att stå upp för Guds rättfärdighet. Och i Gamla testamentet så återkommer det här tankemönstret på flera ställen. Israels olika nederlag och alla de gånger som de var kuvade och slagna under sina fiender berodde ju inte på att man hade en svag gud, utan det berodde på att man inte levde i enlighet med Guds lag. De hade avfallit, de hade börjat dyrka andra gudar och vänt sig bort ifrån den enda sanna levande guden. Så Rom ansågs ju i själva verket som ett redskap i Guds hand för att mana folket till omvändelse. I Johannes evangeliet så blir det väldigt tydligt, för det står det lite grann mer om det som händer i samband med förhöret av Jesus från Pilatus sida. Det står så här i Johannes kapitel 19 och vers 11. Det säger Jesus till Pilatus, för Pilatus han säger: förstår du inte vilken makt jag har över dig? Jag kan sätta dig fri om du vill och jag kan döma dig om jag vill. Och då så säger Jesus: du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som överlämnat mig åt dig större skuld. Men då med det sagt, det som var en viktig teologisk fråga för Markus och för hans tid, så har det använts felaktigt genom historien mot det judiska folket. Plötsligt så användes det för att beskylla judarna för Jesu död. Och i takt med då att judendom och kristendom blev separata religioner, om jag får uttrycka det så föll Markus teologi i glömska och icke-judar blev så småningom i majoritet ju. Och det bidrog till att man inte förstod vad Markus menade, vilket har fått konsekvenser långt utanför Bibelns pärmar. Jag tycker det här är viktigt att säga i en tid då antisemitismen återigen blossar upp och breder ut sig och visar sitt fula tryne. Att vi som kristna inte förleds att haka på dessa strömningar på grund av okunskap och att vi är dåligt informerade. Utan vi är kallade att välsigna. Vi är kallade att välsigna Israel och det judiska folket. Frälsningen kommer från judarna. Jesus var jude. Han är vår frälsare och vi är inympade i det sanna olivträdet. Och Gud har inte förkastat sitt folk, utan Gud ska fullborda sina planer för sitt egendomsfolk och för sin underbara frälsningsplan. Amen.